Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Vi fortsätter nu att gå igenom denna välsignade bok Kitab al-Tawhid av Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 18. Där författaren rahimahullah kommer att gå igenom en koranvers och en hadith. Och författaren fortsätter på samma spår som han var på innan. Där han nämner bevisen mot folket av kyrk. Så att de inte ska ha någonting att komma med. Vi talade förra lektionen om en shafa'a. Om medling. Att profeten Muhammad a.s. och ingen annan, ingen ängel eller närastående eller hög person har makten att medla förutom med Allahs vilja. Så författaren kommer idag att ta upp kapitlet om vägledning. Vägledning att profeten Muhammad alaihi salam inte kan vägleda vem han vill. Och syftet med det är att om man förstår att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som är den bästa människan och den som är närmast till Allah, inte kan vägleda dem han vill, dem han tycker om när han lever, hur ska man då kunna gå till honom och be om vägledning när han har dött? Det är ju fel och det blir ju kyrk. Och samma sak, om han inte kan vägleda någon så kan inte heller någon annan än honom vägleda någon. Och innan vi går in på dagens lektion så vill jag nämna några punkter som ett förord till dagens lektion. Och dessa förord är viktiga att förstå så att man förstår sig på själva ämnet. Vi ska tala lite om vägledning i islam. Och det här är viktiga frågor som vi ibland ställs, kanske i skolan eller på arbetet eller av andra. Varför vägleder alla vissa? Varför vilseleder alla andra? Hur kommer det sig? Är det rättvist? Är det orättvist? Och det är frågor som vi ofta ställs i det här samhället. Så jag tänkte ge er lite kött på benen så att ni inshallah kan svara på dessa frågor. Det första man måste veta är att det finns två sorters vägledning. Och som ni ser finns det kanske inte så mycket plats att skriva på. Det är bara två sidor. Och det jag kommer att säga kommer ta upp mer än två sidor. Så ni kan skriva kanske lite huvudrubriker och kanske bara lite kortare. Och om ni vill kan man också kanske ta med sig ett block för att skriva in. Det finns två sorters vägledningar. Den första är det som kallas för hidayat al-tawfiq wal-ilham. Vägledningen av tawfiq och ilham. Typ inspiration. Att Allah Azza wa Jal ger människan ljuset av islam i hjärtat. Att Allah vägleder en människas hjärta. Den här vägledningen är det bara Allah subhanahu wa ta'ala som äger. Ingen kan vägleda någons hjärta. Ingen kan sätta ljuset av islam i någons hjärta förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. De flesta av folk kommer inte att tro hur mån du än är om deras vägledning, ja Muhammed. Hur mån du än är om att vägleda folk så kommer de flesta människorna i slutändan ändå inte att tro. Surat Yusuf, vers 103. Allah säger också: "Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Du Muhammad kan inte vägleda dem, men det är Allah som vägleder den han vill. Surat Baqara 272. Yani hidayat at-tawfiq är det bara Allah subhanahu wa ta'ala som äger att vägleda folks hjärtan. Den andra formen av vägledning är det som ulema kallar för hidayat ud-dalala wal-irshad. Vägledningen av att man hänvisar, man kallar och gör da'wa och man lär folk. Och det här är någonting som profeterna gör och de som kallar till islam. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Och du Muhammed leder till den raka vägen. Och det här är slutet på surat Shura. Du Muhammed leder till den raka vägen. Du kallar folk till islam. Kallar folk till tawhid. Att de ska bli muslimer. Allah säger också i surat Ar-Ra'd, wa likulli qawmin had. Och varje folk har fått en vägvisare. En person som kallar Yahdi. Den är ett sändebud. Så när du kallar en människa till islam, du kallar och inbjuder personen till islam, det är en form av en vägledning. Att du då uppmuntrar personen och kallar personen till att acceptera islam. Och det som författaren talar om i det här kapitlet är den första formen av vägledning. Att vägleda någons hjärta. Det här är det endast Allah subhanahu wa ta'ala som kan göra och inte ens profeten Muhammad a.s. kan göra detta. Jag tänkte ta upp lite punkter som har att göra med vägledning. Hur förhåller sig Ahlus Sunna wal Jama'a till den här frågan? Den första punkten är att vägledning är någonting som ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. I Allahs mashia, Allahs vilja. Allah vägleder den han vill. Man yasha illa yudlil wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Den Allah vill vilseleder han och den han vill leder han på den raka vägen. Surat al-An'am 36. Så Allah vägleder den han vill och vilseleder den han vill. Och det här är också någonting som vi då tror att Allah subhanahu wa ta'ala med sin vishet vägleder den han vill och vilseleder vem han vill. Den andra punkten är att om Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda en människa så är det yani hans dygd, hans nåd och hans rahma till den människan han vägleder att vägleda. Han väljer att vägleda. Yani det är inte för att personen har förtjänat att bli vägledd. Som en gengäld. En människa kan inte säga jag blev vägledd på grund av att jag gjorde si och så. Utan det är alltid Allah subhanahu wa ta'ala som har väglett oss. Alltid. Alltid. Så som folket i paradiset säger. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah som har väglett oss till detta. Om det inte vore för Allah så skulle vi aldrig funnit vägledning. Tayyib. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-Baqarah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dhul fadlil azim. Att Allah särskiljer den han vill med sin rahma. In Allah azza wa jal vägleder den han vill. Vi tror också att Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda folk med sin kunskap och vishet. Han väljer att vägleda folk med sin totala, perfekta kunskap och vishet. Och han vet vem som mest förtjänar att få denna vägledning. Alaysa Allahu bi'alama bi-shakirin. Är inte Allah den som vet bäst vem som är tacksam? En Allah Azza wa Jalla vet bäst vem som förtjänar att bli vägledd. Och som vi också finner i slutet på surat Al-Hujurat. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan ulaika humur rashidun fadla min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Men det var Allah som fick er att älska denna tro och han förskönade den i era hjärtan och han fick er att hata kufr fusuq wa isyan, otro, synd och överträdelser. Och det är dessa som är vägledda. Och så säger Allah, fadlan min Allahi wa ni'ma. Yani, var kommer deras vägledning ifrån? En fadl från Allah subhanahu wa ta'ala, en gåva från honom. Wallahu alimun hakim. En Allah azza wa jalla är den allvetande och den vise. Vem han väljer att vägleda. En annan punkt vad beträffar vägledning är att Allah subhanahu wa ta'ala, som vi sa, vägleder vem han vill. Och det kan ibland vara den människan som man kanske minst väntar sig ska bli muslim. Eller hur? Och den som man förväntar sig ska bli muslim blir inte muslim. Som i dagens kapitel, Abu Talib, profetens farbror alayhi salam, som uppfostrade honom. Och han visste, wallahi, han visste att han var en sann profet. Som han själv nämner i poesi, Abu Talib. Han visste att Muhammed alltså, var en sann profet. Men han vägrade tro på honom. Så han var en potentiell muslim, men han blev aldrig muslim. Till skillnad från en av dem som satt och kallade honom vid döden till helvetet, till att dyrka satyr, han blev muslim. Så man vet aldrig vem som blir muslim. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som bestämmer. Och ibland kanske man tänker, men den här människan har gjort mycket gott, han kan bli muslim. Nej, det är sant. Men det kan också vara en människa som inte har gjort någonting alls som är gott, som blir muslim. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Allah nämner att den som var död och vi gav honom liv med islam. Alltså död, han hade ingenting med islam att göra. Bara dhulumat, mörker, kuffer, kirk. Allah gav honom ljuset av islam. Så Allah subhanahu wa ta'ala kan vägleda vem han vill. Kafir till islam. Han kan vägleda den mest syndaktiga muslimen till att bli den mest praktiserande muslimen. Han kan vägleda en person som drunknat i bid'a till att bli en person som upprätthåller sunna. Så man vet aldrig vem som kommer att bli vägledd. En annan punkt som har med vägledning att göra, som vi sa, det är en gåva och en nåd från Allah att han vägleder en människa. När Allah subhanahu wa ta'ala öppnar dörren till vägledning och ger dig ljuset av iman, islam, av goda gärningar, om du accepterar detta och följer denna vägledning, så kommer Allah att öppna andra dörrar för dig. Yani efter att du har blivit vägledd kommer du bli ännu mer vägledd. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Att de som blivit vägledda kommer vi att öka i vägledning och vi kommer att ge dem taqwa. Surat Muhammad 17. Och som Allah också nämner i surat al-Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Vad beträffar den som skänker och fruktar och tror på nästa liv, för honom kommer vi underlätta det goda. Så när du själv gör goda gärningar och du accepterar sanningen och håller dig borta från synder, Allah kommer öppna för dig dörrar av vägledning som du aldrig kunnat föreställa dig. Och vad beträffar att Allah subhanahu wa ta'ala vilseleder människor, samma sak där. Allah subhanahu wa ta'ala vilseleder vem han vill med hans mashia, med hans vilja. Och den som Allah subhanahu wa ta'ala vilseleder finns det ingen som kan vägleda. Men yahdi Allah fahuwal muhtad. Wa man yudlil fala hadiya. Den Allah vägleder, han är vägledd. Och den som Allah vilseleder finner du ingen som kan vägleda. Falan tajid lahu waliyan murshid. Ingen kan vägleda den som Allah subhanahu wa ta'ala har vilselett. Även om hela världen skulle samlas för att vägleda en människa som Allah har bestämt att han ska gå vilse, så kommer de aldrig kunna vägleda honom. En annan punkt vad beträffar villfarelse är att om Allah subhanahu wa ta'ala vilseleder en människa, så är det ett straff från honom. Det är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala till den här personen. Och inte vulm, det är inte förtryck. Allah subhanahu wa ta'ala förtrycker ingen människa. Allah gör inte orätt mot någon människa. Utan som vi kommer att nämna, så är det För att de själva förtjänar att bli vilseledda. För de själva har valt den vägen. De själva har valt att förneka iman och vända sig bort från goda gärningar. Så Allah låter dem gå den väg som de har valt. För Allah Azza wa Jal har sänt ner bevisen. Han har sänt sina profeter. Han har sänt ner sina böcker. Han har gett folk intellekt, syn och hörsel. Och en vilja att välja rätt eller fel. Så människan har ingen annan att skylla på än sig själv. Vi kommer inshallah nämna beviset på detta. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat al-Insan: Inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Vi vägledde honom till den raka vägen. Vi visade honom vad som är rätt. Och människan är antingen tacksam eller otacksam. Gärna troende eller icke-troende. Alla visar det här är islam, det här är rätta vägen. Men folk väljer att tro eller att förneka. Och som Allah säger, وَهَدَيْنَهُ نَجْدَيْنَ. Och vi visade människan de två vägarna, rätt och fel. Och människan väljer själv sen vilken väg hon vill gå. Och bevis på detta är också Allah Ta'alas uttalande i surat Fussilat, vers 17. فَأَمَّا ثَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Vad beträffar Thamud? Vilken profet sändes till Thamud? Saleh. فَهَدَيْنَاهُمْ. Vi vägledde dem. Alltså Saleh kom med islam, med tawhid, med budskapet att kalla dem till islam. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Men folket valde istället yani blindhet. Att förneka, att förtränga och att gå vägen som leder till helvetet. Ja. Och subhanallah, som vi sa, det är Allah Azza wa Jals vilja, vishet och rättvisa. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet att de här människorna som väljer att gå vilse, även om de skulle komma tillbaka till dunja efter att de har sett helvetet, så skulle de gå vilse igen. Ja, de är bestämda på att gå vilse. Allah säger att om de skulle komma tillbaka, när de får se straffet, de säger ge oss en till chans. Då säger Allah, om de skulle få en till chans, då skulle de gå tillbaka till det de var på. Ja, de här människorna, de är kuffar. De vill inte vara någonting annat. De vill inte vara vägledda. Så de förtjänar ingenting annat än att straffas i helvetet. Och mera bevis på detta, att det är ett resultat av deras egna val, är till exempel då så Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Ja, vi vände bort deras hjärtan och deras syn efter att de inte ville tro på det första gången. Och vi lämnar dem att gå yani fi tughyanihim ya'mahun, blinda i sin villfarelse. Yani vi vände bort deras hjärtan och deras syn kama lam yu'minu bihi awwala marra. För att de inte ville tro på det första gången. De valde att förneka islam, kallas. Alla lät dem gå den vägen som de har valt. Allah säger också: Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah har fört dem tillbaka till otro till följd av det de har begått. Allah säger också: Thumman sarafu saraf Allahu qulubahum. Att när de valde att gå vilse, så lät Allah deras hjärtan gå vilse. Surat At-Tawbah 127. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. När de gick vilse, så lät Allah deras hjärtan gå vilse. Surat Saff, vers 5. Så Allah subhanahu wa ta'ala förtrycker ingen människa, utan han ger människan en chansen att välja rätt eller fel väg. Och de som har valt fel väg, låter han gå den vägen de har valt. Och det här bevisar också en annan viktig sak. Och det är att vi människor ständigt ska söka vägledning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla är den som ensam äger hidayat i tawfiq. Allah är den som ensam bestämmer över våra hjärtan. Ingen människa, eller ängel, eller jinn, eller någon annan. Utan det är Allah Azza wa Jal som har våra hjärtan i sina händer. Så som profeten alaihi salam sa, att Allah azza wa jalla har våra hjärtan mellan sina fingrar. Han vänder dem hur han vill. Den han vill gör han stark, och den han vill vilseleder han. Och därför brukade profeten alaihi salam alltid säga: "Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik." Och Allah, du som vänder våra hjärtan, gör våra hjärtan fast på din religion. Och han brukade säga alaihi salam: "Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika." Och Allah, du som vänder våra hjärtan, vänd våra hjärtan till din lydnad. Varför? För människan är svag. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Som Allah säger, att människan skapades svag. Och hjärtat, qalb, betyder någonting som vänder på sig. Du vet själv att du kan vara stark. Du lyssnar på Koranen, du lyssnar på någon föreläsning, du får iman. Och sen går du till ett dåligt sällskap och din iman bara störtdyker. Och du blir svag. Eller hur? Så människan är svag, hjärtat är så. Och vi har sett folk gå vilse. Folk som var starka igår är svaga idag. Folk som var muslimer igår är kuffar idag. Så människan ska vara rädd. Man ska vara rädd. Och man ska inte förlita sig på sig själv. Som profeten alaihi salam brukade säga: "Allahumma bi rahmatika nastaghith. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ayun." Och Allah, vi söker nödhjälp med din rahma. Yani, ge oss din rahma och lämna oss inte till oss själva. Vi klarar inte av att hålla oss själva på iman. Yani, om det inte är för Allah så kommer vi inte vara vägledda. Ja? Om det inte vore för Allah skulle vi inte vara vägledda. Och så som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i en hadith qudsi: "Ya bini Adam, kullukum dal." Ni är alla vilsna, förutom de som jag har väglett. Så sök vägledning hos mig, så kommer jag vägleda er. Så människan ska ständigt vända sig till Allah med de här mycket viktiga dua. Den viktigaste duan kanske är den som vi säger 17 gånger om dagen: "Ihdina sirat al-mustaqim." Varför ber vi Allah 17 gånger om dagen att leda sig den raka vägen? Jo, för att människan så lätt går vilse. Och sen den duan som vi sa, där profeten alaihissalam sa: "Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik." Den duan som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjorde mest av allt. Också den viktiga duan som nämns i början på surat Ala Imran: "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana." Och Herre, vilseled inte våra hjärtan efter det att du har väglett dem. Ulema säger den här duan är speciellt viktig i den här tiden. Den här tiden av fitna. Wallahi, du läser en sak i islam, du går ut och ser totala motsatsen. Eller hur? Du läser hadith om domedagens tecken, du går ut, det är som att du ser allting framför dig nästan. Fitan. Fitan i dunya. Shahawat. Lustar. Fitan i religionen. Prövningar. Bid'a. Sekter, grupper. Muslimer lyfter vapen mot varandra. Folk förlorar sitt förstånd. Så det är väldigt viktigt att man gör mycket dua att Allah azza wa jalla ska vägleda. Hur många människor har vi inte sett som har gått vilse? Eller hur? Så att man ska vara rädd och hela tiden göra dua till Allah att man ska vara vägledd. Att Allah ska visa en sanningen. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Och Allah, visa oss sanningen och låt oss följa sanningen. Och visa oss det som är fel att vara fel och skydda oss från att följa det som är fel. Som profeten brukade säga alaihi salam. Alla de här dua är mycket viktiga. Att man alltid ber Allah subhanahu wa ta'ala om vägledning. Så det här var några punkter som har att göra med al-hidayah, vägledning, och al-dalala, villfarelse. Och författaren, som vi sa, nämner detta kapitel för att visa att profeten Muhammed a.s. inte äger makten att vägleda eller vilseleda folk, utan det är Allah subhanahu wa ta'ala som har det, den makten. Och här har vi en hadith som räcker för att bevisa detta. Abu Talib, profetens farbror alaihi salam. Den människan som kanske stod honom närmast i livet nästan. I hans uppväxt. Från det att han var 8 år. Tills att han blev profet tog han hand om honom. Eller tills han blev vuxen. Han tog hand om honom. Och när han blev profet så var det han som var där och skyddade honom. Trots att han var kafir. Han försvarade honom i Mekka. För att han hade mycket status. Så han stod profeten alaihissalam väldigt nära. Han tyckte väldigt mycket yani, om att han skulle bli vägledd. Därför säger Allah: "Innaka la tahdi man ahbabt." Den du tycker om. Vissa ulema säger den du tycker om yani, för att han är din släkting. Den naturliga kärleken. Inte för att han är kafir, utan för att han är din släkting. Eller du tycker om att han ska bli vägledd. Så profeten var väldigt mån om att han skulle bli vägledd. Och han försökte göra da'wa på honom. Men Han vill inte acceptera islam, som vi kommer att nämna. Och det författaren här vill nämna är att om profeten al-islam, som är den bästa människan, inte kan vägleda en person som stod honom nära när han lever, då kan han inte heller göra det när han är död. Och om han inte kan göra det, så kan inte heller någon annan människa göra det. Yani, vi ska inte vända oss till någon annan än Allah och be om dessa saker. Yani, han vill här hindra människan och stoppa alla argument som de använder för att göra kyrk. Vi kan inte vända oss till gravar för att be dem om shafa, att be dem att vägleda oss, att be dem om hälsa eller pengar eller någonting annat. Utan vi ska endast vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala och be om detta. Finns det folk som ber andra än Allah om vägledning? Finns det? Det finns. Det finns. Vissa sufister till exempel. De har i sina sufiböcker, de skriver bara om sufi-sheikhen kollar på dig blir du vägledd. En hidayat i tawfiq, den som bara Allah kan ge. Om han bara kollar på dig blir du vägledd. Till och med de skriver mirakel. Han kollade på djur, de blev vägledda. Ishala. Och subhanallah, jag var med om det här själv en gång. Och som de säger, laysa al-mushahada kal-mu'ayyan, att den som, ja, ni hör inte som den som ser. Ibland vissa saker man tror inte det är sant tills man ser det själv. En gång i Medina gick vi utanför Masjid Nabawi sent på kvällen. Alla, det var stängt och alla var typ, folk hade gått hem och sådär. Och utanför moskén vid profetens grav alaihissalam, så står en man vänd mot graven och gör dua. Mekka bakom ryggen, och han står vänd mot graven och gör dua. Och han står helt ödmjukt och sådär. Och han hade på sig en grön turban, vilket kanske tyder på att han var från den här sekten som heter Brilouia eller Naqshbandiya, som är en extrem sufisekt. Så han stod där i alla fall. Så jag gick fram till honom och sa, vad gör du för någonting? Varför gör du inte dua till Allah subhanahu wa ta'ala? Vänd dig mot Mekka, gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala istället. Så mannen, han var som besatt. Man såg hans ögon, han var som sjuk. Han tog fram en stor miswak och så tryckte han den jättehårt här. Det fick ont. Så säger han, ja Mohammed, ge honom ljus i hjärtat. Subhanallah, jag blev rädd. Jag sa, audhu billah, så gick därifrån. Subhanallah. En kirk, ja Mohammed. Han ropar på profeten, så säger han, ge honom ljus i hjärtat. Vägled honom. Exakt det vi talar om. Det går inte. Det är inte tillåtet. Så vissa människor är väldigt, väldigt vilse. Låt oss då gå igenom den hadithen som författaren nämner. Hadithen som finns i Sahih från Sa'id ibn al-Musayyib. Och Sa'id ibn al-Musayyib var en av de stora tabi'in. Och tabi'in betyder en man eller en person som är en student eller en person som är då muslim som har träffat sahaba. Vi har sahaba, de som trodde och träffade profeten sallallahu alaihi wasallam. När profeten dog alaihi wasallam, så har vi de troende som träffade sahaba. De kallas för tabi'in. Och sen har vi de som kommer efter tabi'un som kallas för atba'u tabi'un. Och de här tre generationerna är de bästa av folk. Och den här mannen Sa'id ibn al-Musayyib, han var en av al-fuqaha al-sab'a, en av de stora lärda i Medina. En av de sju största lärda i Medina. Så pass att Ali al-Medini, Imam Bukharis sheikh, han sa att det fanns ingen kunnigare av tabi'un än Sa'id ibn al-Musayyib. Och Sa'id ibn al-Musayyib, han är son till en sahabi, och denna sahabi är också son till en annan sahabi. Så hans pappa och farfar var båda sahaba. Och det är hans då pappa som berättar denna berättelse. Så här berättar Sa'id ibn al-Musayyib från hans far att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gick till Abu Talib för att besöka honom när han låg på dödsbädden. Och när han kom in till Abu Talib så var redan Abdullah ibn Abi Umayya och Abu Jahl där, som var två av de ledande människorna av kuffar i Mekka som då dyrkade statyer. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ja am, farbror, قل لا إله إلا الله سي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Ett ord som jag kommer att försöka medla inför Allah med om du säger det. Och då så sa Abu Jahl och Abdullahi, ska du lämna religionen av Abdul Muttalib? Och då så sa profeten igen, alayhi salatu wasalam, farbror, säg la ilaha illallah. Och då så sa de återigen det som de sa. Och det sista som Abu Talib sa var att han var på religionen av Abdul Muttalib. Och han vägrade säga la ilaha illallah. Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam att jag kommer att be om förlåtelse för dig så länge jag inte förbjuds från att göra det. Och då uppenbarade Allah följande vers. Att det inte tillåtet för profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse eller be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om de hörde till deras nära släktingar sedan det har klargjorts för dem att de är eldens arvdel. Ja. Så här finner vi i denna hadith hur profeten Muhammad a.s. gick och besökte sin farbror Abu Talib för att kalla honom till islam på dödsbädden. Och det fanns också där då kuffar som kallade honom till kuffer. Men han vägrade acceptera och han dog som kafir. Och då så sa profeten al-Islam att jag kommer att be om förlåtelse så länge jag inte förbjuds från detta. Och då sände Allah ner versen att inte är tillåtet att be om förlåtelse för dessa kuffar. Och sen uppenbarade också Allah versen. Du kan inte vägleda den du vill till rätt väg, men Allah vägleder den han vill. Innaka la tahdi man ahbabt. Du kan inte vägleda den du vill, men Allah vägleder den han vill. Det finns många, många lärdomar från denna hadith. Hadithen bevisar, om vi försöker ta den i tur i ordning här, att det är tillåtet att besöka kuffar som ligger på dödsbädden. Eller sjuka kuffar. Det är tillåtet att besöka sjuka kuffar. Och speciellt om man ska kalla dem till islam. Och som ulema nämner, som Sheikh Fawzan, hadithen bevisar också att de som är mest berättigade till din da'wa är dina släktingar. Eller hur? De som är mest berättigade till din da'wa är dina släktingar. Din mamma, din far, dina bröder, dina barn, dina syskon är mest berättigade till din da'wa. Inte som vissa människor lämnar sin familj och åker iväg 4 månader. De säger da'wa och hans familj drunknar i synder. Om och om igen. Utan familjen är de som är mest berättigade till da'wa. Att man ska ge dem denna kunskap och försöka kalla dem till tawhid och sunna. Hadithen bevisar också att profeten a.s. var väldigt mån om att vägleda människor. Och speciellt då sin farbror. För han repeterade om och om igen. Säg la ilaha illallah. Säg la ilaha illallah. Om och om igen. Han gav inte upp. Han sa sitt, de sa sitt, men han fortsatte och gav inte upp utan ville då kalla honom till islam. Och hadithen bevisar också att han krävde inte mycket från honom. Han sa bara säg la ilaha illallah. Är det svårt? Han krävde inte mycket. Det här ordet så ska jag inshallah medla för dig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och hadithen bevisar också att man måste säga trosbekännelsen. Det räcker inte med att tro på den i hjärtat. Det som vi sa, Abu Talib visste att Muhammed s.a.w. var en sann profet. Att hans budskap var rätt. Men han vägrade att säga det. Innan hans tro i hjärtat, gjorde det honom till muslim? Nej. Om man tror i hjärtat och vägrar säga sin tro, då är man kafir. Man måste uttala sin tro. Hadithen bevisar också faran av ett dåligt sällskap. Som författaren Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner i lärdomarna från detta kapitel. Han säger hadithen bevisar faran av ett dåligt sällskap. Hur dåliga vänner kan påverka människan negativt. Här Abu Jahl och Abdullahi påverkade honom negativt. Så han vägrade säga trosbekännelse. Och därför är det väldigt viktigt att man tänker på vem man tar till vän. Man ska inte umgås med dåliga människor. Profeten Ali Sattuslam, han sa: La tu sahib illa mu'mina. Du ska endast ta en troende person till nära vän. Du ska inte umgås med dåliga människor, med kuffar och syndare. Och därför så sa också profeten Ali Sattuslam: El mar'u ala dini khalili. Personen är på religionen av sin vän. فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Så tänk på vem ni tar som vän. Och det här vet ni själva, ibland ni känner er starka. Och sen går ni till fel människor som bara snackar massa dåliga saker och uppmanar till synder, och man blir svag. Och kanske till och med Udubillah följer med i det de gör. Så ett dåligt sällskap är det sämsta som finns. Och ett gott sällskap är från det bästa som finns. Som nämndes i hadithen om parfymförsäljaren och smeden. Ni känner till den, eller hur? Liknelsen av ett gott sällskap är som en parfymförsäljare. Antingen köper du parfym eller du får parfym gratis och du går i alla fall därifrån och luktar gott. Hela affären luktar gott, dina kläder kommer lukta gott när du går ut. Du blir påverkad positivt av goda vänner. Och en dålig vän och ett dåligt sällskap är som en smed som jobbar med metall. Antingen kommer han bränna hål på dina kläder med gnistorna, eller så kommer du lämna honom och dina kläder kommer lukta rök. Kommer lukta illa. Du kommer att bli negativt påverkad av dåliga vänner. Labud. Måste. Så det är jätteviktigt att tänka på vem man tar till vän. Och författaren nämner också en annan lärdom, och han säger: det är det förbannade argumentet. Det förbannade argumentet att man ska följa sina förfäder. Och han säger här, kolla Abu Jahl. Behövde inte lägga till någonting annat än att säga: ska du lämna religionen av dina förfäder? Det var det enda han behövde säga. För det här argumentet är det som kuffar använder för att förneka islam och förneka sanningen. Som Allah nämner på många ställen i Koranen. De säger till exempel: kuffar, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Vi fann våra fäder på en väg, på en religion, och vi kommer att följa dem. Och om det, som Allah också säger i surat al-Baqara, om det sägs till dem: följ det som Allah har sänt ner, då säger de: vi följer våra fäder. Ett gammalt argument. Firaun använder det, kuffar använder det. Ska vi lämna vår pappas religion? Ska vi lämna vår lands religion? Ska vi lämna vår tradition? Och det här finns hos kuffar. Det är ett hinder för att acceptera islam. Och det finns också hos muslimer ibland. Muslimer har det som ett hinder för att acceptera sanningen. Kaif. Är ni kuffar? Det finns folk. Wallah, jag har träffat folk. Du har förklarat islam. De säger att det här är rätt. Det här är sant. Men vad ska min pappa säga? Vad ska min familj säga? Och jag kan inte acceptera det. Jag kan inte acceptera det. Jag kan inte bli muslim. Det finns, eller hur? Och speciellt de som har väldigt stark kultur. Stark kristna. Vissa kan bli dödshotade. Kanske vissa blir utstötta från familjen om de blir muslimer. Så de vågar inte bli muslimer. Eller vissa säger bara: nej, själv, det är inte min grej. Jag följer min kultur, min tradition. Jag är född till detta, då följer jag detta. Och det hjälper inte oss alla på domedagen. Även muslimer. De är muslimer, men de följer någonting som är fel. De syndar, eller de gör bid'a. De gör saker som går emot islam. Och när man säger till dem: det här är fel, det här går emot islam, det här är haditherna, det här är koranverserna, det här är bid'a, det här är kirk och så vidare. Då säger de: nej, tyvärr. Det här är det som min pappa har gjort. Det här är det som våran sheikh har gjort. Det här är det som vi gör i vårt land. Vet du bättre? Du har kommit med ny islam. Det här är något nytt, vi vet inte vad du pratar om. Du är wahhabi. Du är, jag vet inte vad, de kommer med massa namn. Så det här är ett väldigt sjukt argument som en muslim aldrig ska följa. Om någon säger till dig: det här är sanningen, och det är tydligt att det är sanningen, du måste acceptera. Du kan inte säga: pappa gjorde, min imam gjorde, mitt land gör vi, min kultur, min medhab. Subhanallah, sami'na wa ata'ana. Vi lyder, vi hör och lyder, vi accepterar alltid sanningen. Och personer som vägrar acceptera sanningen har hög mod, eller hur? Så som ulema säger: al-hikmat wa balat al-mu'min ayna wajadaha akhadaha. Visheten är det som den troende alltid söker. Vart han än finner den kommer han acceptera den. Så den troende accepterar alltid sanningen. Han har öppet hjärta. Det spelar ingen roll om det går emot det som mina förfäder gjorde. Alltså jag struntar i det. Jag följer det som är rätt. En annan lärdom från den här berättelsen är att man ska vara tacksam till folk som har gjort gott till dig. Man ska vara tacksam och gärna ge igen, visa tacksamhet till folk som har gjort dig väl. Så som profeten Ali han sa, men ahsana ilaykum fa kafi'u. Om någon har gjort dig någonting gott så ge någonting tillbaka. Även om det är att du säger jazakallahu khair. Och han sa också man la yashkur an-nas la yashkur Allah. Den som inte är tacksam till människor är inte heller tacksam till Allah. Så här Abu Talib hade gjort mycket khair för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och den bästa gåvan han kunde ge till honom var att vägleda honom till islam. Eller hur? Och så att han ville honom väl. Och som vi nämnde så lär vi oss också av hadithen som författaren säger att profeten alaihissalam var väldigt mån om att vägleda honom då han repeterade. Han sa säg la ilaha illallah om och om igen. Han gav inte upp. Och här säger ulema som Sheikh Fawzan och andra samma sak med de som ger da'wa. Man ska inte ge upp. Du ska inte säga men jag berättade en gång för honom. Khalas. Utan fortsätt. En gånger, två gånger, tre gånger, fyra gånger. Och din belöning är inte baserat på att han blir vägledd eller inte. Du får belöning varje gång du kallar honom till sanningen. Och sen om han blir vägledd, han vill att det blir en bonus. Men Allah har inte krävt att du måste få resultat i din da'wah. De måste bli vägledda. Utan det som Allah vill från oss är att ni kallar folk till sanningen. Och sen om de blir vägledda eller inte, det är upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och du får din belöning för att kalla folk till islam. Så man ska, man ska härda. Och kämpa när man kallar folk till islam. Vi lär oss också av den här hadithen att alla de som kallar till gott kommer att ha en fiende. Det finns alltid opponenter och fiender till profeterna och de rättfärdiga som kallar till det som är rätt. Här har vi profeten Muhammad alaihi salam, den bästa människan, fick den bästa boken, den bästa vägledningen, den tydligaste sanningen. Och det fanns folk som visste att det han var på, men de motsatte sig honom. Och nästan krigade mot honom. De krigade mot honom och försökte döda honom. Så sanningens folk kommer alltid ha motstånd. Man kan inte förvänta sig att man ska vara muslim och följa Koranen och sunnan och salaf och sahaba och sen mashallah ska gå fridfullt till och alla ska bara acceptera. Nej, du kommer få problem och motstånd. Och folk kommer ljuga och säga konstiga saker och kanske till och med ta till våld. Betyder det att du ska ge upp sanningen? Nej, du ska aldrig kompromissa. Du ska vara fast på sanningen. Och du kommer att få motstånd. Ju mer du följer sanningen, ju mer motstånd kommer du att få. Så det är en viktig punkt att känna till. Hadithen bevisar också att folket av batil, folket av falskhet, är också måna i att kalla till sin batil. Vi sa att profeten är väldigt måna om att kalla till sanningen. Folket av batil kämpar också dag och natt för att kalla folk bort från sanningen. Kolla här, en man höll på att dö. Egentligen varför bryr sig? Nej, de går till honom och vill att han ska dö på religionen av att dyrka statyer. Varför? Den bara vill det. Han ska inte bli muslim in i det sista. Subhanallah. Och de kämpar och kämpar och kämpar. Och de lyckades att få honom att dö på den här vägen som leder till helvetet. Det bevisar också att folket av batil jobbar och de kämpar för att få oss bort från sanningen. Och sen en annan viktig lärdom, och som Sheikh Mohammed säger här i lärdomarna, al-mas'alatul kabira, den stora punkten, den viktigaste nyttan, tafsir qawlu la ilaha illallah, betydelsen av la ilaha illallah, till motsats från det som de okunniga människorna tror. Och att Abu Jahl förstod sig på la ilaha illallah. Och så säger han qabbahallahu abu jahl man a'lama minhu bi asl al-islam. Yani han förvånas och gör dua mot en person eller mot Abu Jahl, och han säger förvånas över en person som är okunnigare av betydelsen av la ilaha illallah än Abu Jahl. Jag ska förklara det här. Abu Jahl och kuffar i Mekka förstod sig på la ilaha illallah. De visste att det inte bara är ett ord man säger. Om det var ett ord som inte hade någon stor betydelse, då skulle de inte bry sig om att Abu Talib sa la ilaha illallah. Eller hur? De visste att la ilaha illallah betyder att jag lämnar religionen av mina förfäder. Jag lämnar dyrkandet av statyer. Jag tar avstånd från er och era smutsiga religion. Jag dyrkar endast Allah subhanahu wa ta'ala. Att det här är betydelsen av la ilaha illallah. Att endast dyrka Allah och att ta avstånd från all form av kyrk. Det här förstod Abu Jahl. De förstod vikten av det här ordet. La ilaha illallah. Till skillnad från, som sheikhen säger, vissa okunniga muslimer idag. De förstår sig inte på la ilaha illallah. De säger la ilaha illallah som trosbekännelse, men de negerar det här ordet genom att gå och dyrka och tillbe andra än Allah. Så sheikhen förvånas över folk som är okunnigare. De tillskriver sig islam, men är okunnigare av betydelsen av la ilaha illallah än Abu Jahl. Är det inte konstigt? Ja? Abu Jahl, Fir'aun, هذه الأمة. Den ondaste människan i den här umman typ. Förstod sig på la ilaha illallah. Och det finns idag muslimer som säger la ilaha illallah och förstår sig inte på vad det betyder. Utan tillber andra än Allah. Subhanallah. Så han, som han sa, det är en väldigt, väldigt stor fråga. En annan viktig punkt som författaren nämner som en lärdom är al-ibratu bil-khawatim. Det viktigaste är det som människan dör på. Det viktigaste som räknas är det som människan dör på. Yani om Abu Talib, han levde kafir hela livet. Om han bara skulle säga la ilaha illallah innan han dog, skulle inte hans framtid förändras i nästa liv? Skulle inte det? Det skulle förändras, inshallah. Han skulle inshallah gå till paradiset. Men subhanallah, han valde kufr och han kommer gå till helvetet. Så det bevisar att det viktigaste är det som människan dör på. Även om han skulle leva som kafir hela livet och bli muslim på dödsbädden, inshallah han kommer gå till paradiset. Så det viktigaste är det man dör på. En människa kan leva på ondska men dö på gott. En annan människa, a'udhu billah, kan leva på gott men dö på ondska. Och därför är det väldigt viktigt, som vi sa, att man ständigt försöker att yani, vara i ett gott tillstånd. Och den som konstant är i ett gott tillstånd och gör goda gärningar kommer inshallah också att dö ett gott tillstånd. Och därför säger ulema, men asha ala shay mata alay. Den som lever på någonting kommer inshallah dö på den saken. Det är vanligaste. Att den som gör 5 salat varje dag, fasta varenda år, gör bra saker, kommer inshallah också dö i det här tillståndet, eller hur? Han kommer fortsätta hela livet. Han är ingen hobbymuslim som bara gör yani salat ibland. Den personen som bara gör salat ibland kanske också kommer dö när han inte gör salat. Eller hur? Men om man ständigt, konstant gör goda gärningar, så kommer man inshallah också att dö i det tillståndet. Och därför brukade våra ulema, som Sheikh Abdul Muhsin, alltid säga den här hadithen. أن الأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. De bästa gärningarna hos Allah, de mest älskade gärningarna hos Allah, är de som är konstanta även om de är få. Allah tycker mest om de gärningarna som är konstanta även om de är få. Varför? För den personen som alltid till exempel ber lite sunna varje dag. Han kanske ber 2 raka före fajr. Han kanske ber 3 raka innan han sover. Witr. Om han gör det varenda dag, det är lite, men han gör det konstant. Han kommer inshallah dö i det här tillståndet. Han dör när han ber dessa sunna böner. Till skillnad för den som gör kanske mycket sunna i Ramadan och ingen sunna resten av året. Tänk om han dör utanför Ramadan. Han dör när han inte gör mycket sunna gärningar. Därför är det bra att man gör någonting konstant. Även om det är lite. Självklart gör dina fard. 5 salat om dagen. Du fastar Ramadan. Du hjälper fattiga. Och så vidare. Men det som är sunna, du försöker att göra det konstant. Och därför brukade profeten, när han påbörjade någonting, fortsätta. Han brukar inte börja någonting och sen sluta. Utan han fortsatte att göra den här saken. Så att man inshallah dör i det här goda tillståndet. En annan viktig lärdom från den här hadithen är att det inte hjälper att ha ett gott eller ett fint släktträd om du inte gör goda gärningar. Abu Talib, hade han inte ett gott släktträd, ett fint släktträd? Quraysh, från de bästa av Quraysh, profetens farbror Ali sallallahu alaihi wasallam. Är det inte någonting vackert? I grunden. Men kommer det hjälpa honom på domedagen? Kommer han gå till Jannah för att han är profetens farbror? Gör han det? Nej. Alltså, det är kört. Han går till helvetet. Så, och det är också ett bevis mot dem. Vissa människor säger, jag är från Ahlul Bayt. Jag är från profetens familj. Han gör inte salah, han gör haram och massa grejer. Han lurar folk på pengar. Men vad hjälper det honom att han är från Ahlul Bayt? Han är en skam för Ahlul Bayt. Det kommer inte hjälpa honom att han är från profetens familj om han beter sig på det här sättet. Utan det som hjälper människan är goda gärningar. Och därför som vi nämnde tidigare, vad sa profeten alaihissalam till Fatima? Ja, Fatima bint Muhammad, la ugni anki min Allahi shay'an. Jag kan inte hjälpa dig det minsta. Du måste rädda dig själv från helvetet. Spelar ingen roll om du är profeten Muhammeds dotter. Det är du och Allah. Du måste rädda dig själv från helvetet. Så det är en jätteviktig punkt. Man kan inte bara gå och säga, jag kommer från den här familjen. Min pappa är imam. Ni kallas din pappa imam, du går till Jannah? Nej, det funkar inte så. Utan det måste vara. Det handlar om din relation till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan lärdom från hadithen är att hadithen bevisar att Abu Talib dog som kafir. Och han dog inte som muslim. Då kanske någon tänker, men vadå, det är ju uppenbart, eller? Finns det någon som påstår att Abu Talib dog som muslim? Alltså, låt oss bara kolla argumentet först. Han sa ju att han dog på Abu Talibs väg, alltså kyrk. Han vägrade acceptera islam. Det stod att han vägrade acceptera islam. Och det står ju också här att profeten Sassalem blev förbjuden från att be för honom. Ja? Och Allah säger, gällande den här versen, en yastaghfiru lil mushrikin. Som kom ner gällande honom. Han är mushrik. Han fick inte be om förlåtelse för honom. Och det nämns i hadith att han kommer vara i toppen av helvetet. Men han är kafir, dog som kafir och är i helvetet. Trots dessa bevis, Koranverser och Sahih Bukhari, så finns det folk från Ahlul Bidah som säger att Abu Talib blev muslim. Och de har skrivit böcker. Dygden av Abu Talib al-Mu'min, jag vet inte vad. Med massa falska berättelser och påhittade saker om att han blev muslim. Subhanallah. Och från de sekterna som säger att han blev muslim är Shia och Sufi. Sufister. Påstår att Abu Talib blev muslim. Och inte bara det. De påstod också att profetens mamma och pappa blev muslimer. Som ni vet så dog de innan islam. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa, min pappa och din pappa till en man är i helvetet. Och när han bad Allah subhanahu wa ta'ala om att förbe om förlåtelse för sin mamma, så sa Allah nej. Du får inte be om förlåtelse för din mamma. Och han bad om tillåtelse att få besöka hennes grav, och det fick han. Vilket bevisar att hon inte dog på islam. De dog på religionen av en kyrk, folket i Mekka. Och då säger dessa människor nej. De hittar på någon hadith att Allah gav dem liv. De kom till profeten, de fick liv igen. Och han kallar dem till islam, de blev muslimer och dog. Subhanallah. Varför de säger, det är inte logiskt att profetens föräldrar ska vara kuffar. Han är bästa människan, hur kan hans föräldrar vara kuffar? Kan man säga så? Finns det inte någon annan profet i Koranen vars föräldrar var kuffar? Ibrahim alaihissalam. Ibrahims pappa var kafir. Han dog som kafir. Nuhs egen son var kafir. Lots fru var kafir. Firauns, Asias man, Firaun var kafir. Man kan inte använda logiken på det här sättet. Och då säger vi till dem, ni är också väldigt motsägelsefulla. Ni säger det inte logiskt att profetens föräldrar är kuffar. Men för er är det logiskt att alla sahaba är kuffar. Mer än 100 000 lämnade islam. Det är logiskt. Så att de motsäger sig själva. Subhanallah. Och det visar hur långt folk kan gå yani, in i mörkret när de faller in i bidda. Hur långt vilse folk kan gå i dessa villfarelser. Nas'alallaha al-afiyah. Och sista lärdomen kanske också är att det inte är tillåtet att be om förlåtelse för kuffar. Man får inte göra salat för kuffar. Och man får inte heller göra istighfar och tarahum. Yani be om förlåtelse och rahma för kuffar som har dött. Det är inte tillåtet. Och tyvärr finns det vissa juhal, vissa okunniga muslimer som har fallit in i detta. De gör dua för kuffar, att Allah ska ha rahma över dem och liknande saker. Och det är inte tillåtet. Utan som Allah säger här i Surah Toba, så får man inte göra istighfar för kuffar. Så, jag hoppas att vi har förstått dagens lektion, att ingen annan än Allah subhanahu wa ta'ala kan vägleda folks hjärta. Så vem är det vi ska söka vägledning ifrån? Allah subhanahu wa ta'ala. Kan vi söka vägledning från gravar och änglar och döda människor? Nej, det kan vi inte. Och det är kyrk och det är inte tillåtet. Och alhamdulillah, bevisen är klara och tydliga. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka med nästa kapitel. Wallahu a'lam.